Ja, jag har ju varit sommargotlänning sedan jag var nyfödd. Så att, när vi bestämde oss för att lämna Stockholmslivet så var liksom Gotland det naturliga steget.
Och var har du haft dina sommarben?
I Kylaj på norra Gotland.
Ja, din närvaro på ön kan betyda mer av teaterformen improvisationsteater som vi hörde om här nyss, eftersom du är en av dem som i fritt fall eller så improviserar på scenen. Vad är det för typ av teater du ägnar dig åt?
Ja, precis som att man kan improvisera musik och då kommer det direkt ur ögonblicket och ur själen och hjärtat på den som spelar. Så när man spelar improviserad teater så finns det inget manus utan det som sägs och de karaktärer som uppstår och den handling som finns kommer direkt i mötet med publiken och i mötet improvisatörerna emellan. Det är en kollektiv konstform i allra högsta grad.
Nu är du en del av Stockholms improvisationsteater.
Ja.
Vad kan du göra av den här formen som ensam improvisatör på Gotland?
Jag ser mig i första hand som pedagog vad gäller improvisationsteater. Jag får ut mycket mer av att undervisa, lära ut improvisationsteaterns förhållande till kreativitet och det går att använda på alla områden i livet, inte minst andra konstnärliga områden. Men också inom arbetslivet och så vidare. Så jag ser mig som en förmedlare av improvisationsteater till alla.
Vad anser du att det är vunnet av att man vågar vara mer impulsiv och kreativ?
Vi fostrade ända från det att vi är väldigt, väldigt små till att undvika misslyckanden och misstag. Kreativiteten hämmas väldigt mycket av rädslan för att misslyckas. Och i och med att vi är fostrade att undvika misstag så hämmar det vår kreativitet.
Så hur mycket kommer du att finnas på gotländska arbetsplatser och säga våga mer?
Ja, det får de gotländska arbetsplatserna avgöra. Jag finns här.
Men vilken är din plan?
Min plan är att förmedla improvisationsteater till gotlänningar för att det gör oss till gladare människor, friare människor, spontanare människor och roligare människor.
Hur har du då blivit mer spontan och kreativ sen du kom i kontakt med den konstformen?
Ja, dels har jag märkt att det påverkar mitt skrivande oerhört mycket. Och jag skriver och misslyckas och slänger jättemycket. Och jag skriver och misslyckas med samma glada energi. Istället för att sitta och inte kunna skriva för att jag är rädd för att misslyckas. Jag ser inte misslyckandet som något positivt utan det är en egen estetik.
Vad är det att misslyckas då när man sitter och författar på nästa bok?
Ja, det kan man skriva. Man kan skriva långa kapitel som sen inte man har någon användning av, till exempel. Man kan uppfinna karaktärer som visar sig vara helt meningslösa eller fel eller inte passar in. Jag tror jag slänger ungefär 70% av det jag skriver. Och 30% hamnar i bokform.
Du har ett par böcker bakom dig. Vi är luftens drottning och Bilder av Malin.
Yeah.
Och nu har jag bara nosat flyktigt på vad recensenterna sa. Vilken debut, helt enkelt lysande och en andlöst vacker berättelse av de recensioner jag plockade från din egen hemsida där. Mm. Hur tog du det där att du var en sån katapultdebutant med Bilder av Malin?
Åh, jag tog det med ro. Jag hade precis kommit in på en skrivutbildning på universitetet i Göteborg så jag var mer upphetsad över det faktumet. Det kändes som en större ära att bli antagen där. Nej, men det var väl kul. Det finns väl inget annat att säga om det. Jag retade mig mycket på att många hade tolkat boken som självbiografisk. Vilket ledde till att nästa bok så tänkte jag tolka det här självbiografiskt om ni kan, kära recensenter. Den nästa bok sen handlade om ett cirkussällskap som inte kunde ha varit jag.
Du hade ett behov av att värja dig från det? Eller?
Ja, den utspelar sig på Gotland, min debut, kan vara kul att tillägga. Utan att vara en deckare. det fanns inget självbiografiskt i den förutom miljöerna och då blir man ju lite irriterad på att folk läser in mitt liv i det. Även professionella litteraturkritiker gör det. Det kränkte mig lite, inte som person men som konstnär.
Skriver du på någonting nu?
Ja, jag lägger sista handen vid ett manus till en roman som kommer publiceras i vår och det är en western thriller som utspelas på prärien.
Långt bortom alla självbiografiska.
Ja, där fick de något att suga på igen.
Uh-huh. Hur kom den berättelsen till dig?
Nej, jag har alltid fascinerats av Vilda Västern helt enkelt. Jag är en fan av Laura Ingalls Wilders böcker om det lilla huset på prärien. De har präglat hela min uppväxt. Jag var Laura, jag lekte henne. Jag läste böckerna om och om igen. Och då tänkte jag, det är en tribut till henne, bland annat.
Vilken är tiden?
1860-70-tal. Alltså verkligen vilda västern, laglöst land. Systrar hämnas på hjälte. Det finns en revolverhjälte och allting. Och de är svenskar, alla pratar svenska.
Är det ett utvandrardrama? Så?
Ja, det kan man säga. Det är en tribut till Vilhelm Moberg också. Han har också betytt mycket för mig.
Hur då?
Alla svenskar bör läsa Utvandrarserien. För att det är en stor del av vår historia som vi inte tänker så mycket på idag. Att en väldigt stor procentsats, nu kan jag inte huvudet säga, kanske 30% av svenska folket faktiskt flyttade till USA för inte så länge sedan. I USA är detta en stark grej. Det finns väldigt många som är stolta över sin svenska bakgrund, men vi tänker inte mycket på det. Man ska komma, det här är 150 år sedan kanske, på ett ungefär. Och då hade vi det hemskt jobbigt i Sverige och det var förtryck på många sätt och fattigdom. Nu är det andra som kommer till Sverige och som lever under fattigdom och förtryck. Ska jag minnas att det var inte länge sedan det var vi som behövde fly.
Det här att du har dina rötter i Småland också, det här med Vilhelm Moberg, spelade det någon roll om hans småländska utvandrare?
Alltså jag kommer från grannsocknen till Ljuder som är Vilhelm Mobergs utgångspunkt för Karl-Oskar och Kristina. Så att det är klart att det har präglat mig. Men jag läste inte de här böckerna förrän jag började själv på mitt projekt. Så att som litterär förebild har han tyvärr inte spelat så stor roll än, tror jag inte. Men hans böcker är närvarande i min bok, det är de.
Hur funkar du som författare? När skriver du?
Jag skriver på dagtid när mitt barn är i skolan. Och jag blir oftast avbruten och störd. Så att det är väl lite hackigt med det där. Det är inte så många timmar i taget.
Det finns så mycket man skulle kunna avhandla i en intervju med Pauline Wolf. Men nu styr jag in på ett spår som jag snappade upp i ett av de månadsbrev som du har på din hemsida. Mm. Där skrev du för månaden juni att du var så irriterad över ett fenomen som du tyckte har smugit sig in i kulturlivet. Du irriteras över tävlingskulturen. Hur menar du?
Ja, då pratar jag inom konst eller skapande någon område. Jag har inget emot tävlingskultur inom idrott och så vidare. Nej, det ska ju tävlas nu inom alla möjliga skapande former. På tv bland annat. Idol kanske man kan ta som exempel. Det känner väl de flesta till. Och jag anser att det påverkar lusten att skapa och vara kreativ väldigt negativt. Det kan säkert trigga personer att vinna eller vilja vinna, det tror jag säkert. Men om man inte vinner har man misslyckats då. Och det är okej att misslyckas naturligtvis. Men att misslyckas offentligt i en tävling, det kan aldrig gynna den spirande artisten, tror inte jag. Om jag känner att jag är med om litteraturen vore en tävling för mig och jag skulle jämföra mig med andra författare och tävla vem som till exempel hade sålt mest eller få mest utrymme i media, vad upptagen jag skulle vara av det och vilket misslyckande jag skulle känna mig som person liksom, om jag inte vann. Ja.
Du blir arg när du ser sånt här som Körslaget då, eller? Vad går du igång på?
Jag har inte sett Körslaget. Så jag vill inte uttala mig om det just. Nej, men jag går igång med det här hysteriska offentliga betraktandet av tävlingsmomentet. Varför är det så viktigt att tävla? Varför är det inte, nej men så här. Varför är det bara underhållning om det är en tävling? Varför kunde vi inte följa körer i arbete när de inte tävlade med varandra? Skulle inte det vara intressant då? Jag frågar mig varför man måste anordna melodifestivaler i skolor med små barn. Ja, det tycker jag är synd.
Finns det någonting som är bra i jämförelsen mellan idrott och kultur?
I jämförelse, hur menar du då?
Det hets ju nu oftare att kulturen måste lära av idrotten. Mm. I fråga om sponsring till exempel. Eller, ja,
ja nej, men det finns mycket. Det finns ju jättemycket som är bra med idrottskulturen. Till exempel så här. Det finns massor med mammor och pappor som ställer upp för sina barns fotbollslag och säljer bullar och så vidare för att laget ska gå runt. När såg man någon göra det för kören? Barnkören? Jag vet inte hur det är på Gotland, men där jag kommer ifrån så finns det inte så mycket sånt. Varför finns det ingen som säljer bingolotter för att hjälpa skolorkestern? varför är det bara idrottslag som håller på med sånt? Det är lite synd. Där har ju väl kulturen absolut någonting att lära.
Har du någon åsikt om det där med elit inom idrotten och elit inom kulturen? Om det funkar som likadana förebilder? Om det finns ett idrottsproffs eller en duktig kulturutövare?
Mm. Jag tänkte på någonting som Svenska Akademins ständiga sekreterare Horace Engdahl sa i en intervju häromdagen i samband med utdelningen av Nobelpriset. Att vi är alldeles för obildade i Sverige idag. Vi läser för lite riktig, ordentlig litteratur. Så, någonting sånt, sa han. Ja, så här, det håller jag verkligen med om. Det är svårt att ta till sig kulturelitens arbete idag för allmänheten. Det tror jag. Den ställer för svåra frågor. Den kan vara för svårt formulerad. Det är jobbigt för den allmänna kulturkonsumenten att ta till sig. Det är mycket lättare att titta på ett idrottsevenemang, för där förstår man regler och sådär. Men visst är idrottslivet också fullt med komplicerade träningsmoment och lufttryck och allt möjligt. Men då finns det kommentatorer som sitter liksom och förklarar det. Tänk om vi fick se en augustgala på tv med kommentatorer som förklarade de böcker och den träning som författarna hade gått igenom för att skriva de här böckerna. Träning är väl dumt, men deras arbetsprocess och så vidare. Det finns kanske inget intresse från allmänheten på samma sätt som för idrotten. Och så tänker jag så här också. Det är så himla viktigt nu att barnen ska röra på sig för att inte bli sjuka. Eller att alla, inte bara barn, vi ska röra på oss mer. Och det tycker jag är jättebra. Det har ingenting emot det alls. Men varför är det inte lika viktigt att alla barn också går på en skapande, kreativ aktivitet efter skolan? Man säger att eller många föräldrar strävar efter att barnen i alla fall ska ha någon sportaktivitet som de gör på sin fritid. Men det är inte alls lika vanligt att man ser till att de åtminstone har någon konstnärlig aktivitet som de gör på sin fritid.
Så du undrar när larmet ska komma, inte bara om stillasittande barn utan om barnen skapar inte?
Mm. För om det skulle vara naturligt för barn att de, eller för vuxna också, att man går iväg och gör någonting kreativt en gång i veckan eller två gånger i veckan eller varje kväll eller en timme om dagen. Då skulle kanske det också vara lättare att förstå kulturelitens arbete, tänker jag.